Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vi fortsätter dessa lektioner med tafsir al-Quran al-Karim, den nobla Koranen. Vi har kommit fram till Sura At-Tariq, den som kommer fram på natten, sura nummer 86. Och den här suran är 17 verser. Och den sändes ner i Mekka. Och vi tänkte som vanligt börja med att lyssna på den arabiska recitationen. Och sen kommer vi inshallah att förklara vad suran betyder.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
So Allah سبحانه وتعالى säger här والسماء والطارق. Och det finns ingen speciell hadith som nämner någon dygd av den här suran. Men vad som har nämnts är att profeten alaihissalam uppmuntrade till att man läser den här suran i till exempel Maghrib och Isha. I en känd hadith där Mu'adh radiyallahu anhu, Mu'adh ibn al-Jabal, brukade vara imam över hans folk. Och en gång så bad han Maghrib och läste surat al-Baqara och surat al-Nisa i salat al-Maghrib. Surat al-Baqara och surat al-Nisa. Så en man gick och klagade till profeten sallallahu alaihi wasallam över att han bad för länge. Och profeten sallallahu alaihi wasallam blev mycket arg. Och han sa till honom, affattanun anta, affattanun ya Mu'adh. Är det någon som ställer till med problem? Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, du skulle ha räckt att du läser As-Sama wa Tariq och Wash-Shamsi wa Duhaha och liknande surer. Tayyib, den här hadithen är autentisk. Så det här bevisar att man ska inte heller göra det svårt för folk om man är imam. Man ska inte få folk att känna att det är jobbigt att be. Som Umar radiyallahu anhu sa, la tubghidu ila Allahi ibadahu aw وَلَا تُبْغِضُ اللَّهَ عِلَىٰ عِبَادِهِ. Alltså, لَا تُبْغِضُ اللَّهَ عِلَىٰ عِبَادِهِ يَكُونُ أَحَدَكُمْ إِمَامًا فَيُصَلِّ فَيُطِيلُ عَلَى الْقَوْمِ الصَّلَاءِ حَتَّى يُبْغِضُ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ. Umar radiyallahu anhu han sa, få inte folk att hata det som de gör, eller få inte folk att tycka illa om Allah. Och så sa han ett exempel. Han sa, någon av er är imam. Och han drar ut så mycket på bönen att de inte till länge tycker om att be. Eller de tycker det är jobbigt att be. Och det får dem att ogilla det som de gör. Folk, det finns bland de bland er som skrämmer iväg andra. Så han sa här att få inte folk att tycka illa om bönen genom att läsa alldeles för långt. Utan gör lätt för folk, underlätta för folk. Och som du har nämnt från profeten alaihissalam, om han bad med folk gjorde han en lätt bön. Och om han bad själv gjorde han en lång bön. När du ber själv, be hur långt du vill. Läs Baqara, Ala Imran, Nisa, vad du vill. Men när du ber med folk så måste du tänka på att det kan finnas gamla, sjuka, kvinnor, barn, resande och så vidare. Och så sa han, folk, det finns de bland er som skrämmer iväg andra. Det här är en mycket viktig sak i islam. Man ska inte skrämma iväg andra. Beshiru wa la tunaffiru, som profeten sa, alaihi wasallam. Ge folk glada nyheter och skräm inte iväg folk. Det är en mycket viktig egenskap. Ja. Och vi tänkte läsa från Tafsir Sa'di och lite andra, vi har lite andra ta'liqat från andra lärda. At-Tariq was-sama'i wat-Tariq. Allah svär här vid himlen och den som kommer fram på natten. Vi sa att Allah svär vid vad han vill, men vi människor får endast svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten sa, att den som svär på någonting annat än Allah har begått kyrk. Han sa, svär inte på era fäder. Utan om man svär så ska man säga vid Allah, wallahi, billahi, tallahi och så vidare. Man svär bara på Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah säger här, was-sama'i wat-tariq, vid himlen och den som kommer fram på natten. Wa ma adraka mat-tariq, och vad ska få dig att inse vad den som kommer fram på natten är? An-najmu ath-thaqib, det är stjärnan med sitt genomträngande ljus. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid himlen. Och ordet sama betyder allt som är över människan. Det omfattar även moln och de sju himlarna. Det kallas för sama på arabiska. Allt som är över kallas för himmel på arabiska. Även molnen kallas för sama. Allah nämner i Koranen att han sänder ner regn från sama, från himlen. Och ordet tariq betyder det som kommer fram på natten. Det som visar sig och uppenbaras på natten. Alltså stjärnorna. Och det kan också betyda, som det har nämnts i en hadith, att profeten s.a.w. förbjöd an yutraqa bil-layl. Den som är resande har förbjudits från att när han kommer hem från en lång resa, att han går och överraskar sin familj på natten, sin fru. Utan han måste typ informera henne om att han har kommit hem, så att han inte finner henne i ett tillstånd som han inte skulle gilla, att hon har rufsigt hår och så vidare, utan han ska låta henne förbereda sig. Och den här hadithen är ett bevis på att både mannen och kvinnan ska göra sig vackra för varandra. Och att man inte ska gå omkring med massa krämer i ansiktet och ha rufsigt hår och smutsiga kläder framför sin make. Nej. Och en annan viktig sak här, Allah subhanahu wa ta'ala säger was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, och vad ska få dig att inse vad at-tariq är för någonting? De får själv säger, om Allah säger wa ma adraka till profeten s.a.w. så betyder det att det här är någonting som han vet, eller han har fått veta svaret på. Och vad ska få dig att inse? Någonting som profeten s.a.w. har fått uppenbara sig om. Men om Allah säger wa ma yudrika, det här ordet, wa ma yudrika, då betyder det att han inte vet det. Som domedagen och så vidare. Wa ma yudrika. En liten färg då. An-najmu thaqib. Ej, stjärnan med sitt genomträngande ljus som tränger igenom nattens mörker. Alltså stjärnan som lyser väldigt starkt. Och det har sagts att det här omfattar alla stjärnor som har ett genomträngande ljus. Och det sägs att det är en stjärna som heter Zuhal som har ett ännu starkare ljus. Men Sheikh Sa'di säger det generellt. Och den kallas för Tariq, den här stjärnan, för att den kommer fram och visar sig på natten. Och det som Allah svär på, han säger här, alltså själva syftet med den här eden, att han har svurit, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ath-thaqib. Sen kommer det som Allah svär på, in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Att varje människa medföljs säkerligen av en övervakare. Änglar som vakar människorna och antecknar deras gärningar inför domedagen. Så människan har änglar som skriver ner allt han gör. En ängel på höger sida som skriver ner de goda gärningarna. Och en ängel på vänster sida som skriver ner de dåliga gärningarna. Och det sägs också här att människan har även två till änglar som vakar över människan, alltså skyddsänglar, som Allah säger: lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Att människan har två övervakare eller två skyddsänglar, en framför honom och en bakom honom, som vakar över honom på Allahs beordring. Taib. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Låt då människan se vad hon har skapats ifrån. Låt då människan se vad hon har skapats ifrån. Hon har skapats från en framvällande vätska som utgår inifrån ryggraden och bröstkorgen. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att människan ska se. Och vad som menas med se är att hon ska tänka på. Du ska reflektera över vad du har skapats ifrån. Vad är din grund? Vad var du från första början? Allah säger: från en framvällande vätska. Och det är el-meni, alltså mannens säd, som människan är skapad från. Var kommer den ifrån? Yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Som utgår inifrån ryggraden och bröstkorgen. Och här finns det lite olika åsikter. Vissa säger då att det är från mellan mannens ryggrad och kvinnans bröstkorg. Eller att vad som menas är att den kommer bara från mannen. Från mannens ryggrad och från hans bröstkorg. Och Sheikhen säger att det här är det som, som verkar vara korrekt. Att vad som menas här är att det kommer från mannen. Men generellt så att människan har skapats, som det har nämnts i en annan hadith, både från mannens och kvinnans vatten. Från bådas säd, kan man säga. Det har nämnts i en hadith att barnet skapas av båda de här två. Och den som är mer än den andra kommer att påverka barnet så att barnet liknar den. Alltså mannens vatten är mer, kommer barnet att likna fan. Om mammans vatten är mer, kommer barnet att likna modern. Så sen så säger Ibn Uthaymin också en fin sak i tafsir, att man blir förvånad över människan som skapades från lite vatten, alltså klumpigt vatten, sperma. Och sen, som är så mjukt, sen finner vi att människans hjärta är hårdare än sten. Förutom de som har vänt sig till Allah och accepterat islam. Hur kan människan bli så hård? Att hans hjärta blir hårdare än sten, som Allah också nämner i surat al-Baqarah. Fast han är skapt för någonting så mjukt. Och meningen med den här versen kommer ni att förstå nu också. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair. Att han, Allah, är sannoliken kapabel att återställa människan till liv för att dömas efter att hon har dött. Den dag då allt hemligt ska granskas. Så Sa'di, han säger: den som har skapat människan från det här framvällande vattnet och tagit människan ut från, alltså gjort så att den här säden har kommit ut från mannens ryggrad, från ett sånt otroligt, kan man säga, litet ställe, på ett sånt underligt sätt, han är sannoliken kapabel till att återställa människan på domedagen, för att låta människan återuppstå och sen dömas. Och vissa säger i den här versen: innahu ala raj'ihi laqadir, att han, Allah, är sannoliken kapabel till att återställa henne. Vissa säger i tafsir: han är kapabel till att återställa den vuxna till ungdom, ungdomen till ett barn, att få människan att bli yngre, från barn till bebis, från bebis till sperma och så vidare. att Allah kan göra exakt vad han vill. Men de säger att det som verkar mer korrekt i tafsir är att återställa henne på domedagen. Baserat på versen som kommer efter, Yawm tubla sarair. Att på den dagen kommer det som är dolt att visas. Så det hänger ihop. Man måste kolla meningen. Att det hänger ihop och vad som då menas är att människan kommer att återställas på domedagen. Och Ibn Uthaymin säger här också att den som skapade människan, som var kapabel att skapa människan från det här vattnet, han är också kapabel till att återskapa människan på domedagen. Och det här är någonting som får människan att kunna göra analogi. Att man jämför med det som vi kan se i verkligheten. Att vi människor, om vi använder vår aql, om vi tänker att om Allah kan skapa oss och skapa människan från vatten, från ett vatten, och få människan att leva, då kan han sannoliken återskapa honom en annan gång. Och det här säger de också, att den som har skapat människan från ingenting, alltså vi var ju ingenting, kan också skapa människan från någonting. Eller det är lättare att återskapa människan än att skapa honom från ingenting. Och det här är starka bevis på återuppståndelsen, på domedagen. Att det är lättare att återskapa någonting än att skapa någonting från ingenting. Eller hur? Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma tubla sarair. Att den dagen då allt hemligt ska granskas. Det som människor dolt inom sig utav gott eller ont. Så den dagen kommer det som finns i hjärtat att visa sig. Om det är gott eller ont. Och det kommer visa sig på människans ansikte. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Den dagen vissa ansikten kommer att lysa. Och den dagen vissa ansikten kommer att bli mörka. Det kan hända att i dunya, i det här världsliga livet, så kan folk dölja mycket saker och inte visa det för människor. Men på domedagen så kommer den goda människans fromhet att visa sig och syndarens ondska att visa sig. Och allting kommer att bli synligt. Man kan dölja sina synder i det här livet, men i nästa liv kommer Allah att visa det. Inte bara visa det i sina böcker, utan han kommer visa det på människan. Han kommer få ett svart ansikte, mörker av förnedrelse i sitt ansikte. Och här säger också Ibn Uthaymin, då Allah subhanahu wa ta'ala säger här, Yawma tubla sarair, att den dagen då det hemliga ska granskas. Och det hemliga är det som finns i våra hjärtan. Och den här versen bevisar för oss att det är obligatoriskt att vi tar väl hand om våra hjärtan. Att försöka bota och få ett bättre och friskare hjärta är viktigare än att vara upptagen med det yttre, med kroppen. Förstår ni? Alltså, han menar att muslimer kan ibland fokusera sig på det yttre bara. Hur man ser ut och så vidare. Vad man gör. Men kanske ibland försummar det som är viktigast. Och det är hjärtat. Om man har ett friskt hjärta kommer man få en frisk kropp. Alltså man kommer göra bra gärningar. Man kommer tala gott och så vidare. Om man har ett sjukt hjärta kommer man göra dåliga saker. Och han nämnde ett bevis på det. Och det är Al-Khawarij. Den här första sekten som kom i islam. Och profeten, alaihi salam, han beskrev dem med ett folk. De är ett folk som kommer be mer än sahaba. De kommer fasta mer än sahaba. De kommer läsa mer koran än sahaba. Men deras koranrecitation går inte djupare än halsen. Alltså det når inte hjärtat. Det kommer inte från hjärtat. Så han varnade oss från att låta oss luras av det yttre. Utan det som är viktigast i människans hjärta. Och därför så sa Hassan al-Basri ett mycket fint uttalande. Och al-Hassan, han var en student till sahaba. Han sa ett mycket fint uttalande gällande Abu Bakr. Han sa, Wallahi, ma sabaqahum Abu Bakr bisala wala sawm, wa inna ma sabaqahum bima waqara fi qalbihi min al-iman. Han sa, vid Allah, så blev inte Abu Bakr den bästa från den här umman baserat på att han bad mest eller att han fastade mest, men det var på grund av det som fanns i hans hjärta av iman. Det var det som gjorde honom till bästa människa. Det fanns folk som bad mer än honom och fastade mer än honom. Men vad var det som gjorde Abu Bakr till den bästa? Att han hade den bästa iman. Och som det sades i en hadith, om man skulle lägga Abu Bakrs iman i en vågskål och resten av ummans iman i en vågskål, så skulle Abu Bakrs iman vara tyngre. Så Abu Bakr hade ett rent hjärta fyllt av iman. Och det är det människan ska sträva efter. Att rena sitt hjärta från ondska och så vidare. Som vi kommer att komma till i nästa sura. I nästa lektion. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. På domedagen, då kommer hon varken, alltså människan, kommer varken att ha någon styrka eller hjälpare mot Allahs straff. Människan kommer varken att ha någon styrka eller hjälpare. Och här, al-quwa, styrka, människan kommer inte att ha någon styrka som man kan skydda sig själv med. Ja, på domedagen, från Allahs straff. Och han kommer inte heller ha någon hjälpare, alltså någon annan styrka än sig själv, som kan skydda honom från Allahs straff. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, han svär igen på någonting nytt. Och det här har jag med Koranen och dess äkthet. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Vid himlen med sitt återkommande regn och jorden som delar sig då växterna växer fram. Den, alltså Koranen, är sannoliken ett avgörande ord som avgör mellan sanning och falskhet. وَمَا هُوَ بِالْحَزَلْ. Och den är inget skämt. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här på Koranens äkthet. Att Koranen är äkta. Vid himlen som har sitt återkommande regn. Att regnet ständigt kommer tillbaka. Varje år. Eller oftare än så. Och jorden och vad som kommer ut från den. Växter som djuren och människorna kan ta nytta av. Frukt och grönsaker. Och även att de döda kommer att komma ut från jorden. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: innahu laqawlun fasl. Att denna Koran är sannoliken ett avgörande ord som avgör mellan sanning och falskhet. Och den är inget skämt. Så den är sanning. Och klar och tydlig. Och den är inte skämt, utan den är på allvar. Och Koranen är den som skiljer på rätt och fel, på sant och falskt och på de här olika grupperna, sekterna och religionerna som finns. Allt finns i Koranen. Därför kallas också Koranen för Al-Furqan. Furqan, den som skiljer på rätt och fel. Och Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det sades i en hadith, wa Muhammadun fariqun bainan nas, att Muhammad har kommit för att splittra på människor, för att separera och dela på människor. Dela på vilket sätt då? På den som är troende och den som är icke-troende. Den som är mu'min, den som är munafiq. Den som följer sunna, den som inte följer sunna. Så islam delar på vad som är rätt och fel. Och vi försöker inte att förena allting vad som är rätt och fel, utan vi försöker att rena islam från vad som är fel. Och det här var profetens uppgift sallallahu alaihi wasallam. Att skilja på rätt och fel, synd och lydnad, fromhet, synd, trogna, otrogna och så vidare. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i avslutningsvis i den här suran: innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kayda, de smider säkerligen en plan, det vill säga, alltså inom parentes, förnekarna mot dig Muhammad sallallahu alaihi wasallam, för att försöka hindra sanningen. Och jag, säger Allah, smider också en plan som gensvar för förnekarna att framhäva sanningen även om de ogillar det. Låt därför förnekarna vara och ge dem lite tid. Och du Muhammed sallallahu alaihi wasallam kommer att få se vad Allah har förberett för dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att kuffar smider planer. Och det här kan vara generellt. Att kuffar smider alltid planer mot islam och muslimer. Eller hur? I alla tider. Det här är ingenting nytt, utan folk sitter och smider planer överallt mot muslimerna. Som Ibn Kathir säger, yakiduna kayda ay yamkuruna bin-nas fi da'watihim ila khilaf al-Quran. De försöker göra planer för att kalla folk bort från Koranen eller kalla folk till saker som går emot Koranen och dess budskap. Och vissa av folket av tafsir säger att versen gäller också icke-muslimerna i Mekka som smed planer mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam för att försöka hindra sanningen. Till exempel nämner Ibn al-Jawzi då kuffar samlades i Darun Nedwa. De hade som ett råd, ett rådhus där de samlades för att försöka då krossa islam. Ej. Och då så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Allah subhanahu wa ta'ala smider också planer mot dem. Alltså för att försvara islam och försvara profeten sallallahu alaihi wasallam även om de ogillade. Och här säger Allah sen فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمِهِلْهُمُ رُوَيْدَ. Låt därför förnekarna vara och ge dem lite tid. Ge dem lite tid. I det här finns det ett löfte kan man säga. Att i att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa kuffar. Och att han kommer att ge profeten seger, alaihi salam, inom en kort tid. Efter det att den här versen nedsändes. Och vad hände? År 2 i Bedr. Så dödades 24 stycken av de största från Quraysh. Eller bland de största från Quraysh. Och bland dem Abu Jahl. Han dog i Bedr. Han blev dödad. Förnedrad i Bedr. Och inte bara det, efter 8 år efter det här slaget så lät Allah subhanahu wa ta'ala profeten sallallahu alaihi wasallam erövra Mekka. Deras egen stad. Och vad hände? Han kom dit och vissa av de här tog skydd vid Kaaba för att försöka fly från döden. Och höll sig fast vid Kaabas dörr. Och då så sa profeten sallallahu, vad tror ni att jag ska göra med er? Och då så sa de att du är Karim. Du är nobel, du är generös och son till någon generös. Vi tror gott om dig. Och då så sa profeten sallallahu det mycket fina uttalandet. Idhabu fa antum utulaqa. Gå, för ni är fria. Och alhamdulillah, de blev alla muslimer. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att låt dem vara, ge dem lite tidsfrist, ge dem lite tid. Men deras tid kommer och de kommer att straffas i det här livet med svärdet och i nästa liv med elden. Så det är bara en tidsfråga. Ruwaidan yani qalilan, en liten tid och sen får de sitt straff. Så det här, i det här finns också ett bevis på att Koranen är sann. Att Allah sa så här och sen skedde det exakt som Allah subhanahu wa ta'ala sa efter några år. Och som Allah också säger liknande den här versen. Låt därför förnekarna vara och ge dem lite tid. Alltså, ge dem lite tid. Allah säger också numetti'uhum qalila thumma natarruhum ila adhabin ghalid. Vi kommer låta dem vara en kort stund och sen kommer vi att tvinga in dem i ett hårt straff, alltså i elden. Så det här ska man alltid ha i åtanke. Vad som än händer, vad kuffar än gör och vilka planer de än gör mot muslimerna, så kanske Allah bara ger dem uppskov, eller Allah ger dem uppskov och kommer sen att ta dem ett hårt straff. Om det inte är i detta liv så är det sannoliken i nästa liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala är inte omedveten om vad kuffar gör. Och här slutar tafsir på den här versen eller den här suran. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Och jag har inte riktigt förberett nästa sura, så jag tänkte vi ska ta lite, läsa lite andra saker. Lite fawaid. Är det någon som undrar någonting om den här suran? Khalas. Ja.
Betyder inte det där, betyder bokstavningen att Allah smider planer eller? Betyder det inte så eller?
Ja, alltid om det kommer att Allah smider planer och så vidare. Vad finns det mer för siffror? De här Al-Makr Al-Khida Al-Khida Wallahu khadiyuhum. Att Allah sviker dem. Det här är i gengäld. De gör, försöker göra så mot Allah, då får de det tillbaka. Förstår du? Och därför kan man, det är inte tillåtet att säga till exempel att Allah är Al-Makr. Ett av Allahs namn är Al-Makr, den som smider planer. Det är inte tillåtet. Utan det här sker i gengäld. Förstår du? Det sker i gengäld. Eller den som sviker. De svek Allah, så Allah lät dem, gav dem det de förtjänade. Förstår du? Så de här namnen får man inte, man får inte ge alla de här namnen. Alltså det är inte ett namn. Det har inte ens nämnt. Man får inte göra ett namn av den här egenskapen. Okej? Okay? Men det är bara i gengäld. De gjorde så mot Allah, då fick de det tillbaka. Okej? Okay? Det är rättvist. Det är till mer än rätt. Jaza'an wifaqa. Okej? Okay? Vi har en liten bok här. Ja, Sheikhen från Saudiarabien kommer inte ha en lektion för systrarna imorgon. Tyvärr. Han åker till nej, inte imorgon, det var vi sa i torsdag ändå. Han har lektion imorgon i Skärholmen efter Asr. Och sen åker han till Saudiarabien, eller till Frankrike på torsdag. Och sen åker han tillbaka till Saudi och sen kommer han tillbaka till Sverige igen. Jag vet inte. Så inshallah han kommer att ha någon föreläsning här och försystrarna också inshallah tala. Och vi kommer se till när det är inshallah tala. Taib, jag har en bok här där jag har skrivit ner lite fawaid, lite nyttor som jag har kommit över under de här åren. Lite koranverser, hadither, lite fina uttalanden. Vi tänkte läsa några uttalanden inshallah och ta'ala. De säger arabisk, på arabisk hikma, ad-dunya durus. Livet är en skola. Man säger på svenska också, eller? Livet är en skola. Man lär sig av livet. Det kan vara svårt att bara sitta och lära sig från böcker, men man lär sig av det verkliga livet, av att se andra. Som Abdullah ibn Mas'ud han sa, innama sa'idu man wu'idha bi ghayri, att den framgångsrike, det är den som tar lärdom av andra. Du har själv sett någon som har gått under av att knarka. Ska du själv då börja knarka? Ja? Om du är smart, vad gör du då? Ja? Ja? Du håller dig borta, eller? Du har sett någon som har kört 250 km i timmen in i en vägg. Ska du göra samma sak? Eller hur? Och så vidare. Så man lär sig av andras misstag. Och inte bara misstag, man lär sig av andras goda saker. Du såg någon som började praktisera islam. Han fick familj och jobb och hit och dit. Förstår du? Du kan också lära dig på det sättet. Han lämnade det dåliga bakom sig. Så den framgångsrika är den som tar lärdom av andra. Ad-dunya durus. Livet är en skola. Ja, nej, ad-dunya durus var inte Ibn Mas'ud. Inna mas'idu man wa'ida bi ghayri. Nam, och jag vet så är det Ibn Mas'ud. Vissa säger det en hadith, men jag vet så är det Ibn Mas'ud. De sa också, vissa av de lärde från förut, ta'allamu min al-mahdi illa lahd. Ni ska söka kunskap från vaggan till graven. Och det här har berättats om Imam Ahmed, eller? Man ska söka kunskap från vaggan till graven. Det här betyder att det finns inget slut. Att man säger, mashallah, nu har jag blivit sheikh. Jag ska, behöver inte aldrig mer öppna någon bok. Det här finns inte i islam. Utan de lärda säger att när en person säger att nu har jag lärt mig, nu är jag fullärd, vet då att han är helt okunnig. Ja? Utan man fortsätter att studera tills man dör. Och därför så sa de att det fanns lärda som till exempel Sheikh Albani. Har ni hört talas om honom? Det var en lärd man som levde nyligen. Han dog för några år sedan. Han var från Albanien. Och han flyttade och levde i Sham, då, typ Syrien och Jordanien. Och studerade hadith i 60 år. Ja, inte 6 år, i 60 år. Ibland studerade han 18 timmar om dagen. Ja, 18 timmar om dagen. Kan ni tänka er? De sa han var i biblioteket. Man kom och ställde mat till honom. Gick ut. Kom tillbaka efter några timmar. Och maten stod kvar på brickan. Och han bara satt med sina böcker. Ja. Ibland han gick upp. Du vet, sådana stora bibliotek. Kanske bokhyllor med 10 våningar. De har stegar, du vet. Man sätter en steg framför. Han gick upp för att leta efter en bok. Och började läsa istället. Och kunde stå där ibland i flera timmar. Bara och läste. Och han, den här sheikhen, som var, man kan säga, den mest kunniga i hadith i den här tiden. Han sa till en av hans studenter, det har inte gått en dag. Alltså jag har blivit typ 60 eller 70, mitt skägg är helt grått. Det har inte gått en dag förutom att jag har insett hur okunnig jag är. För varje dag som går inser jag hur okunnig jag är. Och de sa när han dog också, eller han låg på sjukhusbädden, att hans rum var fullt med böcker på sjukhuset. Att folk kom dit och läste böcker för honom. Alltså in i det sista så försökte han att lära sig om religionen. Och många av salaf var på samma sätt. När de dog så var det typ att oj, en ny hadith. Jag har aldrig hört den förut. Hämta penna och papper. Skriv ner hadithen och så dog han. Det fanns många av salaf som var så här. Så man ska... Och tänk dig själv. De säger men mäta ala shay. Eller men asha ala shay mäta alayhi. Och men mäta ala shay bu'itha alayhi. Det som... gör någonting under hela livet, som alltid gör någonting ständigt, kommer att dö på den här saken. För det mesta, eller hur? Om du är en bra muslim så kommer du själv att dö som en bra muslim. Och de här människorna sökte kunskap hela livet. Så vad hände? De dog i ett tillstånd där de sökte kunskap. Och de säger att den som dör på någonting kommer att återuppstå på den här saken. Du kommer återuppstå som en student, fisabilillah. Någon som har sökt kunskap. Och det här är en person som har gett sig ut för Allahs skull. Den som söker kunskap, han är som en mujahid fi sabilillah. Som många av de lärda säger. Att det är till och med bättre än att göra jihad. Den lärdes bläck väger tyngre än martyrens blod. För den lärde är han som försvarar hela islam och hela umman. Och han är den som lär folk hur man gör jihad. Så han är självklart bättre. Han är den som gör profeternas jobb. Så att vara en lärd och söka kunskap är något mycket bra. Ett annat fint uttalande är ett uttalande som Imam Shafi'i brukade säga: Rahimallahu ra'an ahda ilayya 'uyubi. Må Allah förbarma sig över en man som visar mig mina dåliga sidor. Ja? Må Allah förbarma sig, ha rahma över personen som visar mig mina brister. Så kan man säga. Må Allah ha rahma över personen som visar mig mina brister. Och det här överensstämmer med hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Al-mu'minu mira'atu akhihi." Den troende är en spegel till sin broder. Alltså den troende är spegelbilden till sin broder. Och Abu Huraira la till: "Om han ser någonting fel så tar han bort det, eller han korrigerar den här saken." Om du står framför spegeln och du har massa saft i ansiktet, skulle du bara låta den vara? Ja? Och gå ut. Vad gör du för någonting? Ja? Du tar bort det. Och samma sak när du ser din broder framför dig. Du ser att han har brister. Försök att korrigera honom. Vi kan inte vara tysta. Vi ser att vår kompis röker. Han har flickvän. Han gör inte salah. Tjejen har inte hijab. Och vi bara är tysta. Vi säger aldrig någonting. Det är fel. Vi måste korrigera. Vi måste säga ursäkta. Du är min broder. Jag vill gott för dig. Varför ber du inte för? Vet du inte hur farligt det är att lämna salah? Att man kan gå ur islam. Man kan gå till elden. Syster, varför har du inte hijab? Vet du inte att de som inte har hijab är förbannade? De kommer få hårda straff i nästa liv. Och så vidare. Man måste försöka att korrigera det som är fel. Och det här är mycket fint. Uttalande av Shafi. Och han menar här att den riktiga vännen, det är den som påpekar ens fel. Inte den som är tyst. Förstår ni? Så ni ska inte bli arga om er kompis kommer och säger någon gång att ursäkta, men du borde... typ, inte vet jag liksom, var mer allvarlig, du borde be mera eller be dina fem böner och så vidare. Om någon kommer påpeka någonting, så säger bara Jazakallahu khair, må Allah belöna dig. Fast självklart så ska man ju påpeka de här sakerna på bästa sätt, eller hur? Han är din kompis, du ska inte gå själv utan du kan säga på bästa sätt, på ett fint sätt. Och personen måste vara öppen för att acceptera sanningen, eller hur? Om man inte accepterar sanningen så är man högmodig. Som profeten sa, att högmod är att se ner på folk och att förkasta sanningen. Att förneka sanningen. Det är högmod. Så om någon kommer säga, ursäkta broder, varför ber du inte i tid för? Varför rakar du skägget för? Så ska han säga, jazakallahu khair, jag ska försöka bättra mig och så vidare. Okej? Det är viktigt. Ett annat fint uttalande som tillskrivs Isa alaihi salam. Det sägs att Jesus, Isa, har sagt det här uttalandet. Min thimarihim ta'rifunahum. Ni kommer att känna igen dem från deras frukter. Alltså det kommer komma ett folk. Det kommer komma många människor, många grupper, många sekter, många muslimer. Men hur vet man vem som är bra och vem som inte är bra? Han sa här, du kommer känna igen dem från deras frukter. Alltså, ni vet när man gör någonting, det lämnar frukter efter sig. Alltså inte ordagrant bananer och äpplen, utan det lämnar spår efter sig, kan man säga. Ja. Så kolla till exempel på Ahle Sunna, de rätt vägledda muslimerna. Deras frukter har lämnat gott efter sig. Folk har lärt sig religionen, folk har blivit praktiserande. Folk har fått bra karaktär, de har lämnat jahiliya bakom sig. Deras dawa har resulterat i någonting bra. Till skillnad från folket av batil, falskhetens folk. Vad har de lämnat efter sig? Bara ondska. De har splittrat muslimerna, de har orsakat så muslimerna har dödats och så vidare. Kolla de här som spränger i muslimska länder. Spränger självmordsbomber och sånt i muslimska länder. Vad för gott har de lämnat efter sig? Ja? Vad har de lämnat för gott efter sig? Hur många har blivit muslimer på grund av de här bomberna? Ja? Hur många har börjat praktisera på grund av att hans familjemedlem har sprängts upp i luften? Ja? Hur många har lärt sig religionen på grund av det här? Ingenting. Så kolla, om du ser en grupp, kolla på deras frukter. Kolla på dem som säger vi går och gör dawa. Någon går med dem i 20 år. Han kan inte ens islams grunder. Vad är frukterna av dawan? Någon går med Ahle Sunna några månader. Mashallah, han lär sig mer än vad en 50-årig man kanske kan. Han lär sig hela sitt liv. Det går snabbt. Frukterna visar sig. Förstår ni? Så det här är jätteviktigt. Kolla alltid på gruppen. Kolla på de som följer gruppen. Kolla på deras historia. Okej, de har funnits i 70 år. Vad har de gjort för gott? Vad har de lämnat för spår efter sig? Okej? Okay? Det är en ganska viktig sak att man tänker på. En hadith som också är ganska fin, eller den är väldigt fin, från Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu. Han sa, när vi var ungdomar och vi var tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam, så brukade vi lära oss iman före att vi lärde oss Koran. Och sen lärde vi oss Koranen och vi ökade i iman med Koranen. Och den hadithen är autentisk, den finns i Ibn Majah. Och den hadithen är jätteviktig. Och folk gör totala motsatsen idag. De skickar deras barn på Koranskola. Och det viktigaste vissa föräldrar vill, de ska kunna säga, mashallah, min son kan hela Koranen. Mashallah, min son kan 10 juz från Koranen. Förstår han ens 10 ord av det som han läser? Ja? Eller hur? Det är fel. Det är bra att man lär sig Koranen, vi säger inte att det är fel. Koranen är bra, det är baraka, inshallah, människan blir smart, intelligent. Abdullah ibn Mas'ud, eller Abdullah ibn Abbas, han sa att den som kan Koranen kommer aldrig bli senil. Han kommer aldrig bli senil när han blir gammal. Men i alla fall, vad är viktigast? Att förstå islam eller att kunna Koranen? Vad är viktigast? Att förstå islam. Han sa här, vi lärde oss iman. Tauhid, tro på Allah. Änglarna, böckerna, profeterna, domedagen, ödet. Vi lärde oss det här med tro. När vi förstod det här, då fick vi lära oss Koranen. Och då fick vi stark iman. Idag tvärtom. Lär dem massa Koran och lär dem ingenting. En gång var det en mamma som ringde till mig och sa, ja, jag hörde du har lektioner för barn. Koranlektion för barn. Jag sa nej, vi lär dem islam, tauhid och sånt. Hon säger okej, tack så mycket och la på. Varför? Och det här är kaos ibland. Man går och frågar barn, varför skapades du? De vet inte. De kan massa Koran. Vad är meningen med livet? De vet inte. Islams fem pelare, kanske såna lätta frågor, de vet inte. Hur man gör wudu, de vet inte. Vad tror muslimer om änglar? De vet inte. Vad tror muslimer om profeter? De vet inte. Förstår ni? Så vi måste fokusera oss på att lära våra barn den korrekta trosuppfattningen. Som sheikhen också sa när han var här. Jag tycker att vi har muslimska barn som går och delar ut påskägg. Och firar Lucia och jag vet inte vad de gör vissa muslimska barn. Ja? Vi måste lära våra barn vad islam är för någonting. Och våra ungdomar också. Det är viktigast. Och sen en annan viktig sak. Vissa av dem som har lärt sig Koran, mycket Koran. Och inte lärt sig vad iman är för någonting. När de kommer till såna här länder och såna här ställen. Och faller i fel sällskap. De går vilse. Och kanske aldrig kommer tillbaka. Har ni inte sett ungdomar som har som kunde jättemycket Koran. Och sen nu mashallah de är i centrum. Inte mashallah de är i centrum och alla vet bäst vad de gör för något. Det finns eller hur? Ja. Och då säger de här jag har glömt allting. Han kanske inte ens kan läsa Fatiha länge. Till skillnad för den som lär sig islam från grunden bra. Även om han går lite vilse och hit och dit. Han kommer ändå att komma tillbaka. Han vet innerst inne att jag gör fel. Domedagen. Jag har skapats. Jag gör inte det jag har skapats. Meningen med livet. Han kanske dricker och gör någonting fel. Men han kommer ändå att ångra sig och komma tillbaka. Förstår ni? Så det viktigaste att vi fokuserar oss på. Att lära oss islam från grunden. Det är det viktigaste som vi kan göra. Vi nämner en till athar. Athar betyder ett uttalande från sahaba. Tryck på knappen. Ett till uttalande från sahaba. Där Abdullah ibn Mas'ud. Han frågade en fråga om hajj. Och han svarade, han sa profeten sallam, han gjorde så här, eller han sa så. Och då så sa den här mannen, men vad då? Abu Bakr och Omar, de säger någonting annat. Så han blev mycket arg. Abdullah ibn Abbas, en av de mest kunniga sahaba, han blev mycket arg. Och han sa, jag är rädd att det kommer börja regna stenar från himlen på er. Jag säger, Allahs sändebud säger, och ni säger Abu Bakr och Omar säger. Och det här är mycket viktigt uttalande. Vi muslimer respekterar Abu Bakr och Omar, alla sahaba, alla lärda. Men vem har mest rätt att följas? Profeten sallallahu alaihi wasallam eller Abu Bakr och Omar? Ha? Vem har mest rätt att följas? Ha? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här bevisar att man får aldrig, om någon säger det här är ett bevis, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, då får du aldrig säga, men vad då min sheikh säger? Han säger, han, jag hörde så, min pappa säger. Spelar ingen roll vad han säger. Profeten har sagt till oss alla, du följer honom och ingen annan. Och han sa här, jag är rädd att det ska börja regna stenar från himlen. Allah kommer straffa er med stenar som kommer falla ner och döda er från himlen. Jag säger, Allahs sändebud säger, och ni säger, Abu Bakr och Omar säger. Och det här sa han om Abu Bakr och Omar, de bästa människorna som finns. Vad ska vi då säga om någon som kommer och säger, du säger till honom, ursäkta bror, varför ber du inte med händerna på bröstet? Han säger nej, Abu Hanifa säger jag ska be med händerna under naveln. Han har fel, eller hur? Eller någon som säger, du säger till honom, ränta är förbjudet. Han säger nej, den här sheikhen säger det är tillåtet. Vem bryr sig? Allah säger i Koranen det är förbjudet. Profeten säger det är förbjudet. Vad spelar det för roll vad någon sheikh säger? Han har fel. Och man får inte följa honom. Förstår ni? Man ska alltid tänka, Allah och hans profet, sallam, det är de som följs. Och vi följer, om någon går emot det som de säger så kan vi inte följa honom. Men självklart ska vi respektera de lärda. Och ta deras förståelse i religionen. Man måste också förstå de här texterna på rätt sätt. Men att man går emot ett bevis. Förstår du? Profeten sallam, säger du ska släppa skägget, låta skägget växa. Du säger nej, den här sheikhen säger man får raka skägget. Vem bryr sig? Vem ska vi följa? Någon sheikh idag eller profeten sallallahu alaihi wasallam? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det här är en mycket viktig sak som man måste tänka på. Och vi slutar här för idag. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammad.